I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna tillbaks till MMA-podden. Det här är veckans del 2 där vi kommer prata om UFC i Paris. Förra avsnittet, om ni har missat det, så summerar vi FCR där vi går in på allting som hände under FCR 13 i Stockholm. Men nu rullar vi vidare med lite UFC-snack. Men innan det så kommer lite reklam. Kära lyssnare, ni vet att ni på bästa sätt kan stötta podden genom Patreon och ni hittar den länken i bion. Men det är även väldigt många av er som har hört av sig och sagt att vi vill jättegärna stötta podden, men jag är inte sugen på att signa upp mig på Patreon. Och det är fullt förståeligt att man inte vill göra det. Ni har då bett om Swish som ett alternativ, och det finns nu en Swish där man kan stötta podden genom att donera pengar på Swish, och ni hittar även den, det numret i bion. Så det är bara att kolla in i bion. Vill ni stötta podden med en kopp kaffe till mig och Martinez, så uppskattar vi det såklart jättemycket. Allting som kommer in är högst uppskattat, och det finns stora mål och höga visioner med MMA-podden, vad vi vill göra. Och kom också ihåg att prenumerera på YouTube-kanalen för MMA-podden, för just nu så håller jag pumpar ut en ohygglig mängd mycket content. Det är allt ifrån live-chattar, det är allt ifrån uppladdningen som vi gjorde nu där det var jag, Martinez, Hamberg, Alexander Löf. Så det är ett nytt koncept som kommer att rulla frekvent även nu på lördag direkt efter sista matchen på UFC Paris. Så kommer jag att göra en live där jag kommer att sitta och summera galan med er. Vi kommer att prata om det som har hänt, så kom ihåg det också, att ni kan kolla på live-chatten nu direkt efter sista matchen på lördag. Och där var den lilla reklampausen över. Så nu hoppar vi då in på det som är, alltså det är så sjukt när man läser just det tredje, inte ordet men siffrorna, som blir UFC Fight Night 209 i ordningen. Jag minns när jag var taggad inför typ UFC 69 och sådana där grejer. Men nu är det Gall versus Tuivasa. De kommer att befinna sig i Paris, i Frankrike, inte jättelänge sedan det var olagligt i det landet. Så äntligen, fransmännen har börjat förstå att det inte är baguette och lavette som funkar, utan det ska sparkar och nedtagningar också.
Exakt.
Men vad är din känsla och pepp inför det här kortet som kommer att vara i Frankrike nu på lördag?
Jag gillar verkligen matchkortet. Jag tycker speciellt med att komma in i event, det är egentligen en match som hade kunnat gå på en pay-per-view-gala utan problem, och jag gillar att de ger den här generösa satsningen. Sen så brukar de ju traditionellt sett, när de ska ha en första gala i en ny marknad, ha ett ganska starkt matchkort. Så jag tycker det är jättebra. Det är bra för europeisk MMA, vilket i slutändan är bra för svensk MMA också. Det ger ju svenska fighters fler möjligheter. Och det är bra för Frankrike mest av allt, för att de har ju egentligen, trots att att MMA varit olagligt, hållit en ganska hög nivå faktiskt generellt sett i Europa. Jag minns när jag för typ flera år sedan snackade med Ian Dean, som är matchmaker i Cage Warriors.
Då han fyller år idag för övrigt.
Ja, det är. Oh, happy birthday, Ian Dean.
Happy birthday, Ian Dean.
Jag minns att han sa redan då för flera år sedan att typ, bara erkänna, ja, alltså det, hur länge som helst så har fransmännen kommit över hit till England och spört skit nu oss. Så de kommer ju också hålla en gala i Frankrike. Kanske inte i år, men nästa år i så fall. De debuterar i Italien i år. Men det är en bra möjlighet. Det känns, det enda som svider lite grann är att vi ser William Gomis på kortet, på huvudkortet till och med, och han slog ju Tobias Harrela. Och då är det svårt att inte tänka typ, ah fan, i en alternativverk, alltså ett parallellt universum, så är det Harrela som fightas på det kortet. Så det är lite synd, men förutom det, bra matchkort. Jag tror det finns potential för stora storylines och spektakulära avslut.
Ja, nej, men det här är ju jätte... Det var roligt. På fightcardet som jag har fått från UFC så är det... Observera, prelims. Jag sa, titta, jag bara, vad är det här för något? Vänta, Cyril Gane, prelims. Men nej, okej, de har glömt att det är main card. det var lite lustigt mail bara från UFC. Men whatever. Nej, men det här är jättekul. Det är otroligt kul när de tar sig an en ny marknad, bygger upp matcherna på det här sättet. Och det är ju lustigt på ett sätt också att killen som fightas på huvudkortet är fransman. Det var olagligt. Och vad gjorde han för inte så länge sedan? Jo, han fightade om titeln i UFC. Yeah. Det säger ganska mycket. Och det blir man också lite så nyfiken nu när ändå får det här erkännandet. Hur mycket tror du att liksom MMA i sig kommer kunna börja växa i Frankrike med tanke på att innan vad hade den här stämpeln? Det är olagligt, men nu är det inte olagligt längre.
Jag tror det kommer göra en stor skillnad. Jag tror vi kommer se många fler liksom grassroots-nivå talanger komma upp. Och sen så det är väl inte så en jättestor hemlighet heller att mycket av anledningen till varför det varit olagligt är liksom på grund av byråkrati och Franska judoförbundet bland andra som har i princip blockat MMA för de har fattat att typ, okej, vänta, om MMA blir lagligt och det är färre som kommer komma på våra judolektioner och det är inte bra för oss, och för att vi ska hålla oss starka så måste vi göra dem svaga. Alltså vad fan, det är ju hur dumt som helst egentligen att stoppa. Lever vi inte i en fri marknadsekonomi där typ supply and demand styr? Sen så är det inte ens så i Sverige, fan, svenska staten subventionerar mjölkindustrin för att försöka hålla den vid liv när havrin mjölkindustrin går bra. Så whatever, det är en helt annan diskussion i sig. Men det kommer definitivt hjälpa. Vi har ju sett nu Ares komma fram som en bra, stark fransk organisation som verkar verkligen satsa. Ivana Siric är ju där, hon fightade CFCR, hon är från Norge liksom. Vi kommer nog Kristoffer Bayou har ju skrivit på för dem också. Så det är också, det lämnar ju också fler möjligheter för svenska fighters att kunna åka utomlands och hitta fler matcher. Jag blir inte förvånad om vi ser typ motsvarigheten till en fransk Cage Warriors starta ganska snart. Ares är väl kanske redan på väg att bli det, men ja, vi kommer se en helt ny marknad öppnas upp som inte varit där tidigare. Och till skillnad från typ Tyskland, som så länge som boxning är så stort som det är där, så kommer MMA inte vara jättestarkt. Det finns inte en motsvarande liksom sådär motpol i Frankrike på det sättet. Alltså MMA är väldigt stort där. Visst, kickboxning är också stort, men kickboxning är mycket mer sammanflätat med MMA på något sätt. Så det är verkligen bara bra för Europa och Sverige.
Nej, men det är kul att se hur sporten växer överlag i alla de här länderna och verkligen tar över världen med stormsteg. Så det är fantastiskt. Huvudmatchen på det här kortet är i alla fall Cyril Bongamin Gan som tar sig an Tai Bam Bam Tuivasa. Vi har ju två, jag vill inte riktigt säga knockout-kungar, även om båda har knockout-power, men jag lägger ändå lite på Gan som inte alltid väljer att knocka sina motståndare. På sina 10 vinster har han 4 knock, 3 sub, vunnit 3 matcher via domslut. Han har förlorat en gång och det är via domslut, och det var ju då matchen mot Ngannou. Men det sjuka där, hade han inte slutat fighta sig femte ronden så hade han mycket väl kunnat istället försvarat sin titel i Frankrike under det här. Det hade väl varit ännu bättre då för Frankrike och fransmännen överlag. Men i alla fall en knockout-kung får vi säga, för Tuivasa har trots allt på sina 14 vinster bara en enda gång vunnit via domslut. Han har förlorat 3 matcher, en och en sub och ett domslut som inte har gått hans väg. Alltså det, då blir frågan, det är 5 ronder, hur kommer den matchen gå? För mig är det ganska enkelt. Jag tror att Cyril Gane vinner den här matchen, men jag undrar vad du tror.
Ja, alltså jag tycker det är väldigt svårt att tippa mot Cyril Gane på något sätt. Det som gör matchen lite mer svårtippad är ju hela tungviktsfaktorn. Ja. För att det krävs ju så lite för att ändra saker. Alltså, det är kanske ett dåligt exempel att fortsätta gå tillbaks till, men typ Volkov mot Derek Lewis. Allting på pappret sa att Volkov ska vinna den matchen, och det höll han på att göra fram till sista, var det typ halv minuten, någonting sånt där. Och jag kan definitivt se ett scenario där det händer här också. Däremot så tror jag att faktumet att det är fem ronder gynnar Gunn lite mer. Jag tror Tuivasa hade mått bättre av tre ronder och potentiellt kunna spara energin till den där sista ronden, eller fördela energin lite jämnare. Gunn är bara, han är så allsidig. Han är för övrigt en jävligt bra basketspelare. Jag kollar upp de klippen om ni inte sett. Jaja, alltså han kan dunka som Michael Jordan. Alltså det, om MMA inte funkar så kanske NBA vill ha honom. Men alltså han är bara så atletisk, så snabb. Han gör allting bra. Liksom fotarbete, allt det där. Det finns inte direkt några uppenbara svagheter på något sätt. Bara kanske områden där en är mindre stark än andra. Mm. Och de områdena, vilket främst då till brottning, grappling, jag ser inte att Tuivasa är bättre på någon av de distanserna heller. Så vidare det inte blir en sån här lucky punch, vilket oddsen på det är mycket högre i tungvikten inte, så har jag bara jättesvårt att se Tuivasa ta det. Det känns som att UFC verkligen gillar Gunn. De liksom ser mycket potential i honom, vilket vi, ja, vem ja. Ser inte potential i honom egentligen. Så jag kan förstå att de vill ge han en bra match, och detta är liksom den bästa möjliga matchen han skulle kunna få i topp 5, för att Tuivasa är rankad både trea typ.
2-6 så har jag det uppe här. Yes, etta mot trea och ettan är då Gunn.
Ja, yeah. Det var det jag tänkte. Ja, alltså det är den bästa möjliga matchen han kan få i topp 5, för att det är en kille som är högt rankad men som kanske är lite enformig och inte den mest atletiska killen heller. Så jättebra match för Gunn. Jag tror också han tar det. Jag kan se han bryta ner och avsluta Tuivasa i typ tredje, fjärde ronden.
Då blir egentligen frågan, vad skulle den franska versionen av en Chewy bli?
Blir det kanske hälla rödvin i en baguette?
Precis.
Eller en sån där, vad fan heter de franska hattarna?
Oj, jag vet inte.
Du vet vilka jag menar, va? En sån
du vet, där... jag tror jag vet.
Fan, vad heter de? Ja, i alla fall, eller lite vin i en sån. Mm. Det kan jag säga. Ej, om inte Gunn gör motsvarigheten så blir jag lite besviken.
Ja, för att det hade blivit en tyst publik i Frankrike om det blir en tjoj på buren. Alltså.
Ja, verkligen.
Då kommer Frankrike att tystna. Förmodligen också så kommer, vad heter det, Eiffeltornet att slockna.
Ja, exakt.
Det är en tyst minut där i Frankrike. Nej, men... Alltså så här, jag har ju pratat i många avsnitt om just The Game Plan Killer Cyril Gunn. Många gånger pratas det om att han är en tråkig fighter, han är alltid med i tråkiga matcher. Du kan göra en tråkig match, men när det börjar bli 2-3 matcher som börjar se tråkiga ut på samma sätt, då är det någonting man gör där i som gör att de blir lite tråkiga. Och sen kan det ju bara vara en fantastisk tråkig fighter och göra tråkiga matcher, men skillnaden här är att han får killers att se tråkiga ut, och det är där hela den här gameplan killer-strategin kommer in i, som jag ser i alla fall med Gunn. Han har ett sånt fantastiskt sätt att få folk att inte kunna utföra sin gameplan, så att det blir en liten match som ibland kan se lite loj ut, men jag tror istället när man börjar se det med andra ögon så märker man istället att han är här och förstör. Han sabbar, den andra killen får inte ut någonting av det den egentligen vill göra. Och att vara en brawler på det sättet som Tuivasa är, det är underhållande. Det funkar, men det kan också bli problem när man börjar komma upp i rankingen. Men sen är tungviktsfaktorn också. Det räcker med en träff och det kan vara över. Och alla kan somna av vem som helst i den viktklassen. Men jag tror fortfarande Gunn är... Så det är ett annat djur där inne.
Yeah.
Han rör sig på ett sätt. Och bara när du ser det här att han dunkar som Michael Jordan, då blev det bara ännu mer bekräftat att okej, nu fattar jag varför han rör sig som han gör. Den killen uppenbarligen fattar inte att han väger över 100 kilo. Han tror att han är någon 50 kilos flugviktare som springer runt där. Men så här, vänta, 22 januari, då gick han matchen. Okej, jag trodde faktiskt att det var lite framåt slutet på förra året, kanske typ november eller oktober som den här matchen var. Men den var i år, det hade jag typ glömt.
Att jag minns att det var i Abu Dhabi när den matchen gick. Så
det, ja. Men det blir liksom intressant att se vad han har gjort sedan dess, för att jag anser fortfarande så att det var bara som att han bara slutade. Det var som att han trodde att så här, jag har redan torskat så pass många ronder så det spelar ingen roll att jag förlorar en till. Det kändes nästan så. Jag har redan förlorat på domarkortet, så jag bryr mig inte. Och det var någon så här så här, tavla på något sätt som han gjorde med att han misslyckades med något och blev nedtagen och sen bara accepterade.
Men det var så han gick på den på det benlåset. Just vilket det. Är du typ du hade en bra position på topp ja. Om jag nu minns det rätt och sen så bestämde han sig för att droppa ner på den och så fick han inte benlåset och så slutade bara med att Ngannou hamnade på topp så ja det är så ironiskt så där dåligt beslut för någon som annars tar väldigt bra ja. Beslut taktiskt sett.
Verkligen.
Men alltså vem som helst kan råka lägga ett ägg som alltså man ju sätter från fighters på den högsta möjliga nivån. Sen så när man ändå snackar om Gan, mycket av den kritiken man har mot Tuivasa är nästan samma kritik man hade mot Gan, eller mot Ngannou menar jag i det mötet, att han är lite för enformig, absolut han slår hårt men Gan är för snabb, har för bra rörelse, fotarbete och sånt. Han kommer, så igen det lägger ju en intressant faktor på det. Men liksom, jag ser Ngannou som betydligt bättre fighter än Tuivasa. Tuivasa är definitivt den jag vill hänga med, den som jag vill festa med. Men ja, alltså bara ha lite det i åtanke att alla kan överraska i tungvikt, även Tuivasa. Men ja, jag skulle nog inte satsa huset på honom.
Alltså när jag kollar på Tuivasa så vet ju nu att han har två matcher som har gått tiden ut. Men det är tre rondare och det blir ändå en ganska viktig faktor. Och senast han gick en tre rondare, det var 2019, det var i juni. Det var Hamblag och Ivanov som gjorde den matchen. Och sen har han en vinst på tre rondare. Det är mot han och Arlovski. Och det är året innan.
Det var en väldigt jämn match för övrigt.
Men den stora frågan här blir då konditionen. Mm. Vi vet ju att Ciryl Gane har det. Han har också ett väldigt energisparande liksom, gameplan om vi säger så. Han är inte den som bränner krut där inne. Tuivasa kan ha det. Han har sina explosioner, han har sina stormar som en virvelvind till och från. Men tror att han håller i fem ronder eller hur mycket måste han hålla på sig själv innan han kan börja fighta sin femrondare?
Jag tror vi kommer nästan behöva se en väldigt annorlunda gameplan från Tuivasa om det ska hålla i fem ronder. Ja. För att allting vi har sett hittills talar för att det är i princip anpassat för tre ronders matcher. Jag tycker väldigt mycket av det vi har sett talar för det. Så det hade varit intressant att se en lite mer avvaktande, kanske kontringsbaserad Tuivasa första, andra ronden och sen se om han kanske börjar stegra energimässigt och liksom outputmässigt senare. Det hade varit väldigt intressant, för då tror jag helt plötsligt att vi har en lite mer spännande match liksom. En Tuivasa som tänker, vet du vad, jag kör på Piotr Jan-grejen och förlorar de två första ronderna, det är lugnt, men jag kommer försöka hitta min timing och hitta rytmen på ett sätt som du inte har sett innan. Det hade varit väldigt intressant att se. Jag har bara svårt att se det hända, för att Tuivasa han verkar bara vara den här brawlern som är jättekul att se. Alltså det är därför fansen älskar honom. Men jag vet inte om jag ser han hålla det disciplinet och den taktiken som han egentligen hade behövt. Om man gör det så blir jag väldigt positivt överraskad. Men det blir just det. Det blir en överraskning, inte en förväntning.
Nej, det är svårt att se Tuivasa vara den som kommer in med den här mästerfulla gameplanen som bara får Gane att se ut som att han just blir gameplan killed.
Mm-hmm.
Men nej, för mig det är svårt att gå emot Gane i det här mötet. Det är väldigt, väldigt svårt. Sen skulle han vinna den. Nu vet vi inte hur det blir där. Stipe Miocic mot Francis Ngannou del 3. Blir det Ngannou mot Jones? Det är hela tiden snack om Jones kommer inte.
Jag kommer tro på den när Jones står inne i oktagonen. Då tror jag på det. Tills dess, lek inte med mina känslor. Okay? Det har redan gått ett år av teasande och jag är trött. Liksom. Jag är slak för det tills jag ser annorlunda.
Ja, enkel summering helt enkelt från vår sida. Gane kommer att ta den här matchen. Men vad tror du? Lägg mig gärna in en kommentar på Instagram så vi får veta vad du tycker och tänker.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är en match som jag däremot, jag måste nog säga så här, jag är nyfiken på huvudmatchen. Men co-main event för mig är verkligen den matchen som i min mening är det som får mig mest intresserad, mest nyfiken och det jag tycker egentligen att det förmodligen kommer att finnas mest att prata om. Så vad pratar jag om? Jo, jag pratar om Robert the Reaper, Bobby Knuckles, Whittaker som har 23 vinster, 9-5 sub, 5 domslut som har gått hans väg. Han har förlorat 6 stycken matcher, 2 via och 1 sub och 3 domslut. Förlorade senast igen mot Israel Adesanya och det är i princip hans 2 senaste förluster. Men han har vunnit 3 matcher däremellan, så ingen missuppfattar det som att han ska möta Adesanya 2 gånger på rad. Han vann domslut mot Darren Till 25 juli 2020. Han vann domslut mot Jared Cannonier 24 oktober. Året efter så var det han mot Kelvin Gastelum och sen förlorade han då igen ett domslut, men han blev avslutad i de 2 första gången de möttes. Han är tidigare mästare i mellanvikt. Alltså den här är, den här borde på ett sätt, borde bara vara så enkelt att säga så här: Robert Whittaker vinner. Egentligen vill jag bara säga det så här: han vinner, han är numret för stort för Marvin Vettori, den italienska drömmen. Kanske kommer att, den kommer inte ta slut, men ja, ni fattar vad jag menar. Han kanske vaknar upp ifrån den italienska drömmen och förstår att ja, han har långt, långt kvar att gå to be the campione. Det kommer att vara tufft. Men Vettori på sin tur, han har 18 vinster, 2 knock, 9 sub, 7 domslut. Han har 5 förluster. Han har aldrig blivit avslutat och det är en ganska viktig grej att komma ihåg här. Han har vunnit mot Paulo Costa, Kevin Holland, Jack Hermansson, Carl Robertson, Andrew Sanchez, Cesar Ferreira, men han har förlorat ett delat domslut mot Israel Adesanya. Det var första gången de möttes. 0 titlar stod på spel, men de möttes i juni förra året och då var han besegrad igen i en match som han själv upplevde att han hade vunnit. Och i princip började diskutera mot sin coach i ringhörna och säger: nej, jag vann den här ronden. Och han säger: nej, det gjorde du inte. Jo, jag vann ronden. Fan, den är svår, för jag tycker att Vettori är kort och gott en lurig jävel att möta.
Yeah. Jag tycker han visade det i Paulo Costa-matchen att han kan också anpassa sig i motgång. För att, alltså, och jag måste säga att jag fick en del respekt för honom i Costa-matchen. För att vi vet alla att Costa slår som ett jävla tåg. Jag tyckte ändå att vi fick se ett fight-IQ och ett sätt att anpassa sig i match och i stundens hetta som jag inte nödvändigtvis trodde att Vettori var kapabel till. Jag hade väl kanske felaktigt skrivit bort honom som lite för mycket av en köttskalle-slugger för att liksom se det. Men jag blev ändå ganska imponerad av det där. Och jag håller med, jag tror att om någon blir avslutad så är det förmodligen Whittaker som har blivit knockad. För att jag har också svårt att se Vettori verkligen bli sänkt på det sätt av Whittaker. Whittaker är en bättre taktiker, en bättre fighter i helhet tekniskt sett. Men liksom om man säger att liksom Whittakers toppar går kanske runt 70% på nästan alla plan, så skulle jag säga att Vettoris styrkor går på typ kanske 90 och sen så har han betydligt lägre dalar på det han är sämre på. Så liksom att Vettori är mycket ojämnare, men powermässigt och liksom sådär ren sådär, dirty boxing, boxning mot buren, lite sådär, de omställningarna är en väldigt, väldigt farlig. Och han har en hyfsat bra giljotin också som är lite underskattad. Så det finns intressanta faktorer här och man undrar ju också hur mycket han anpassat sig eller vad säger, utvecklat sig sen matchen mot Costa. Det kommer han behöva göra. Jag tror vi kommer se en del brottningsoffensiv från honom, inte för att han nödvändigtvis vill avsluta på marken, men bara för att få Whittaker ur sitt element. Whittaker är väldigt bra med sitt fotarbete, han rör sig väldigt fint, liksom väldigt lätt på fötterna, bra in och ut. Och jag tror att ett smart sätt att stoppa det lite grann skulle vara att hota med nedtagningar. Även om du inte håller han nere länge, även om du inte får till meningsfull skada på marken, nog för att få, alltså för att ge en extra sak att fejka med och en extra ett extra frö att plantera liksom med orosmoment hos Whittaker. Så jag tror att Whittaker, han måste fightas en smart fight, egentligen lite lik den han gjorde mot Derek Cannonier. Jag tror att det blir lite av en liknande gameplan, även om jag kanske brottningshotet är lite större hos Vittorio än vad det var hos Cannonier. Så tror jag ändå att det blir en liknande plan, att hålla sig på utsidan, snabbt in och ut, in, peppra undan från kontringen, vinkla ut på sidorna lite sådär alla Volkanovski, även om ingen gör det som Volkanovski gör. Det måste vara vägen till seger för honom. Och sen för Vittorio, han måste liksom få tag på honom. Han måste liksom verkligen jaga, men jaga smart, inte bara följa. Han måste klippa vinklar, klippa av buren. Och jag lutar hyfsat starkt mot Whittaker, men det är det man undrar ju också, börjar han komma upp i ålder lite grann? Alltså Vittorio är ändå ganska ung, var han typ 28-29 eller någonting sånt?
28.
28.
Alltså, han fyller 29 i september, 20 september.
Då traditionellt sett håller han precis på att komma in i sin prime, medan Whittaker förmodligen på väg ut i sin prime.
31, fyller 32, 20 december.
Okej, jag trodde faktiskt han var lite äldre, men det är ändå, de två krigen mot Romero, jag tror de tog alltså kanske 3 år från Whittakers liv. Och vi har inte sett Vittori i ett sånt livsförkortande krig än. Även om kanske Costa-matchen kom nära, så tyckte jag inte riktigt att vara på samma nivå. Men det är också en faktor, liksom ungdomen. Så Whittaker måste ändå vara på sin vakt. Han kan absolut inte ta ut någonting på förhand. Han kan inte underskatta Vittori. Men jag tror att Whittaker vinner ett domslut efter 3 ronder. Men det kommer vara ett domslut som han har kämpat hårt för att säkra. Och jag blir inte förvånad om han kanske typ sista ronden blir träffad, blir lite rakt och måste hålla sig kvar i matchen, kanske förlora sista ronden men har vunnit de första 2 bekvämt. Så ja, det kan nog bli väldigt spännande fram och tillbaks.
Ja, intressant grej här tycker jag är just rankingen, är att Jared Cannonier och Marvin Vittori delar en andra plats och att Marvin Vittori har blivit uppskickad på den. Han ska ha varit det finns ingen tredje, det finns ingen trea. Mm. Vilket, men det måste vara någon som har rykt från, sak samma. De delar i alla fall andra plats, vilket jag tycker är lite underligt att han inte bara trea. Men det blir ett gissel här nu. Vad händer? Vem som än vinner? Båda har mött mästaren 2 gånger. Nu vet vi då att Adesanya ska möta Pereira som är rankad 5. Det är därför jag reagerar lite på att Vittori uppskickar den plats. Jag kanske tycker att de borde ha skickat upp Pereira istället 4:e plats eftersom att han ändå ska gå om titeln. Mm. Men det blir på ett sätt ett låst läge här. Jag menar, Whittaker är 1:a. Mötte Adesanya för inte jättelänge sedan. Cannonier torskade nyligen och vi har Vittori då. Sen har vi Derek Brunson och Alex Pereira. Alltså det är väldigt konstigt i den här viktklassen. Det börjar bli det här nu att han har mött folk, han har spöat dem 2 gånger redan och de vill ju såklart få sin 3:e chans. Men man vill inte bara sitta och titta på trilogier. Det tråkiga att säga är ju det att kanske det bästa för viktklassen just nu skulle vara att Adesanya torskade så att Pereira kan möta den här. Då blir det naturligt. The winner, Whittaker, Vittori får då möta vinnaren där. Men det känns inte riktigt som att man kan säga det nu heller. För att vi vill se då Brunson, Hermansson utspela sig. Hur går det där? Vinner Jack? Kanske Jack kan få en passage upp till det för en titelchans. Vinner Jack men Adesanya torskar, då tror jag nog att Whittaker och Vittori kommer per automatik att stå på tur, för då blir såklart topp 5 helt plötsligt. Den blir relevant för vem som ska möta mästaren. Men samtidigt så kommer det också då vara en del 2 mellan Adesanya och Pereira och hela den biten. Det är knepigt. Jag känner lite att viktklassen just nu är i ett litet låst läge. Även fast vi har väldigt intressanta, om vi tittar topp 10 upp till topp 15, så finns det intressanta nya fighter som kommer in. Alltså Dricus Duplessis, Nasruddin Imavov. Ja.
Men det är de inte högt nog för att vara titelutmanarnivå. Så ja, alltså, det är ett sånt läge där nästan topp 5, alltså ovanför topp 10 är mer intressant än innanför topp 5, för att alla topp 5 har man redan sett minst en gång. Så ja, det blir ett konstigt läge. Vi måste se, fan, att Imav var inte fightas han på detta?
Jo, han gör det.
Vem möter han?
Yes, Imav möter Joaquin Buckley.
Okej. Okay. Ja, men ändå, Buckley har sett bättre ut än någonsin, men jag gillar ändå Imavovs chanser redan. Okej, okay, ja, men det är, fast jag vet inte om det är nödvändigtvis matchen som ger henne skjuts in i typ topp 10. Nej, på samma sätt.
För Buckley är inte ens rankad.
Alltså, det är en bra match för Imavov, men det ger henne inte den skjutsen han kanske behöver till toppskiktet. Men ja, det är lite av en låst division tyvärr. Den är lite rörig. Det är nästan så att man hoppas på Pereira faktiskt. Den är mer spännande för divisionen.
Ja, det är jättetråkigt att säga det, men ja. Men sen vill jag lyfta också lite med Whittaker, för Whittaker är den, jag har alltid hypat Whittaker för att han faller in i den kategorin, han har alltid fallit in i den kategorin, extremt underskattad.
Mm.
Aldrig riktigt fått cred för det han egentligen gör där inne och har gjort, tills han blev champ då började han verkligen få beröm. Men jag reagerar redan på honom när han mötte, nu måste jag kolla vad han hette.
Clint Hester?
Nej, det var nog inte Clint Hester. Vänta, låt mig kolla här. Jag tror att det var Mike Rhodes.
Ja, Mike Biggie Rhodes, ja.
Nej, det var inte den heller. Var det Clint Hester?
För mig var det Clint Hester, för att jag tror vid det läget så var Hester nog obesegrad i mellanvikt med 3-0. Och jag minns att jag trodde att shit, den här killen, han är ett jävla muskelbär, han kommer knocka Whittaker, han är liten för divisionen, flyttar upp. Och sen så var det istället Hester som blev brutalt avslutad. Så det var för mig, det var den matchen där jag fick verkligen upp ögonen för honom. Och det var i Jacare-matchen som vi tänkte, okej, denna killen är en blivande champ.
För mig, jag vill minnas att det var Colton Hester-matchen.
Ah, den, ja, ja.
Ska jag berätta varför?
Mm.
För att han hade en väldigt unik stil till den. Han, för att han hade alltid vänsterhanden var vid käken, konstant. Och den andra handen var lite längre ner. Höger handen var alltid lite längre ner. Och han gick in med en helt ny typ av gameplan. Och det tyckte jag var rätt coolt, för att många fighters har samma stil när de kliver in.
Mm.
Men han bytte stil totalt i den matchen. Och det var något som jag tyckte var häftigt jobba, för det där gör honom svårläst. Att han kliver in här och har så här handen där och jobbar helt timmen ner och skickar. Jag får mig till och med att han avslutade Clinton Hester. Men sen torskade han två matcher och sen gick han upp. Men det var någonting där som bara det stack ut för mig. Och jag vet att då började jag fastna för honom mer och mer. Sen såg vi direkt att okej, han var en viktklass för lågt.
Mm.
Han blomstrade verkligen när han kom till mellanvikt och tog titeln. Och resten av den historien kan vi. Men han har alltid varit lite underskattad. Och nu blir det så tråkigt när man säger det, inte riktigt 100, fast på ett sätt så vill jag ju säga att han kommer vinna väldigt lätt. Men jag tycker att kruxet här är att Marvin Vettori, det jag vill säga nu är egentligen, för det var den orden som kom in i mitt huvud, men jag tror fortfarande det du har hintat lite om det, men vi har inte sett det bästa av Marvin Vettori än.
Mm, jag tror också
det. Du lite trycker på det, han är förmodligen på väg in i sin prime idag, och det kan vara extremt avgörande. Om det är det som händer i den här matchen, jag vet inte. Min hjärna lutar ganska mycket fortfarande åt Whittaker, men jag är spänt nyfiken. Jag sitter på nålar för att få se vad gör Marvin Vettori i den här matchen. Mm. För att i min bok, Robert Whittaker ska vinna det här. Men hur löser Marvin Vettori det här problemet? Vi pratar lite om hans fight IQ, att den blir bättre.
Mm.
Sen att hans fighter Claude's IQ inte är helt bra.
Att hans allmänna IQ kanske inte är så.
Nej, men återigen, som jag sa, det är en lurig jävel. Och jag tror att han kommer bli ett test för Robert Whittaker. Men slutet av dagen, jag lutar ändå åt Whittaker. Men jag... Fan alltså, jag lutar åt Whittaker, men jag vill se vad Vettori kan göra. Det här är ju helt paradoxal hela tanke. Jag tror på en, men jag vill se hur den andra kan gå in och lösa enigmat som är Whittaker. Och som du säger också, är det någon som blir avslutad, då tror jag nog att det är Robert Whittaker. Men jag säger det, det här är varför den här matchen är intressant. Oh, ja. Alltså.
Definitivt. Jag tycker också det, att nästan synd att den inte är 5 ronder. Ja. För att det hade varit väldigt intressant att se det här schackspelet, speciellt när båda två börjar bli lite tröttare i fjärde, femte ronden, och kanske Vettori lyckas med en nedtagning och liksom håller topposition och det räcker för att liksom vinna tillbaka en rond. Det kanske står 2-2 in i femte. Mm. Alltså, ja, det är lite synd det där faktiskt, men ja, det är en utmärkt match.
Jag känner att jag slår knut på mitt eget huvud när jag börjar tänka så här, vänta, här kan han ju vinna. Ja, men här kan han vinna. Men vänta, ja, vad fan? Så blir man bara, okej, jag måste släppa det här tankarna. Nej, men sjukt bra match. Alltså det här är så rolig matchmaking att de här två blir av. Det tråkiga är bara att själva divisionen ser ut som den gör. För att alltså det här ska ju bara vara en title contender match egentligen utan ens en diskussion, men det kommer inte bli det. Jag har så svårt att rättfärdiga just nu att någon av de här två ska få ett tredje möte mot Adesanya när de mer eller mindre nyligen har båda mött honom. Det blir nästan bara löjligt. Jag menar, för Robert Whittaker, det är den förra matchen han gick, för Marvin Vettori förra.
Ja, det funkar inte. Alltså, den man skulle kunna säga kanske att när man väl kollar tillbaks på returmatchen mellan Whittaker och Izzy, den är jämnare än vad liksom folk ger den cred för att vara. Och jag vet att det finns de som anser att Whittaker vann tre ronder. Jag tycker det finns ett argument att göra det. Jag måste faktiskt se om matchen med lite mer analytiska ögon innan jag verkligen bestämmer mig om jag håller med där. Men jag vet att det finns vissa, typ, jag får med typ Brian Campbell på Morning Combat, är en av de som egentligen tycker att liksom, ja, Whittaker vann tre ronder poängmässigt. Och jag vet att det finns andra liksom respekterade röster i MMA-världen som håller med. Så, men det ändrar inte resultatet, och det är så svårt att motivera en tredje match så tätt in på, helt enkelt. Så enkelt är det.
Mm. Nej, det är 100%. 100%. Vi får se hur allting utspelar sig, men magisk match. Alltså det är, jo, det, ja, vi kan säga. Det är en fantastisk match. Vi håller oss kvar i mellanvikten. För matchen innan co-main är då Alessio De Chirico mot Roman Kopilov. Vad gäller Kopilov så har han 8 vinster, 7 via knock, 1 domslut. Han har 2 förluster, 1 sub och 1 domslut som inte har gått hans väg. Han har gått 2 matcher i UFC. Han har torskat båda. Carl Robertson avslutade honom via rear naked choke i rond 3 i hans debut. Sen mötte han Albert Duraev och förlorade ett domslut. De Chirico, det har varit extremt svajigt för honom senaste tiden. På sina senaste 5 stycken matcher har han vunnit mot Joaquin Buckley. Och det var i januari förra året. Sen vart han brutalt avslutad via huvudspark. Liknande huvudspark som han sänkte Buckley med. Vart han avslutat 17 sekunder in i den första ronden. Men det är väl en enkel grej att se. Efter att den här galan har gått så kommer det dyka upp någon form av tweet från MMA-sajter som säger these fighters have been cut from the UFC. Och då kommer antingen Kopilov eller De Chirico stå med där. Men vem vinner då? Vad tror du?
Den är svår just för att De Chirico är så ojämn. På ett sätt så känns det som ett okej, vi ska nog bli av med Kopilov-match. För att han blev ganska så totalt ägd av Albert Duraev. Men Duraev har en väldigt annan liksom taktik och gameplan än vad De Chirico har, som är ändå lite mer av en striker. Alltså jag vill säga De Chirico, han har definitivt potential. Alltså han har såna typ glimtar av briljans. Det är också när han knockade Oluwale Bamboji. Vissa av de namnen är så jävla svåra. Men det var också en typ, oh wow, jag trodde verkligen att Bamboji skulle knocka den här italienaren, men sen blev det helt tvärtom. Liksom, han har en tendens att nästan fightas till nivån av sitt motstånd, att han höjer sin nivå vid höger motstånd, som mot Buckley till exempel. Han var på väg att bli klippt liksom där. Och just med det sagt, jag tycker inte Kopilov är en jättehög nivå av motstånd, så det kan ju vara ett sånt tillfälle där han ser lite blek ut. Jag lutar nog mot De Chirico, men jag är inte övertygad egentligen. Jag tror i så fall det snarare är Kopilov som ser lite halvdan ut än att det är De Chirico som verkligen glänser.
Jag träffade honom på Arlanda av alla ställen när jag var på väg till Cage Warriors i Göteborg. Nu glömmer jag bort namnet på den andra italienska killen som vann mot Dalby.
Ja,
som gav honom biljetten och tränade.
Carlo Perosoli.
Precis. Så jag träffade honom. Har jag varit på flygplats? Jag bara, what? Jag bara, det är ju Alessio. För jag var så fast just i den bagambosenocken. Så jag gick fram och började prata med honom. Så snackade vi lite där. Sen träffade vi varandra i Göteborg igen. Men jag håller med dig i det du säger där angående det här. Att ibland får man se glimtar av briljans från honom. Och det är så synd. För det finns någonting där. Men han är extremt ojämn. Men sen får han de här helt fantastiska avsluten. Och man tycker, men shit, den här killen är bra. Jag tycker det är bra observerat att så här, han hamnar på den nivån på de man möter. Så att han kan fighta sämre motstånd och bättre mot bra motstånd.
Jag tycker man ser vissa fighters med på det sättet nästan. Jag vet inte om det är en motivationsgrej eller vad det är. Eller att...
Jag tror man tar vissa match för givet, känns att det här borde jag vinna, och då börjar man fightas sämre.
Typ vem var det som knockade De Chirico med huvudsparken?
Raza Kalasan.
Just det. Alltså, jag tycker Buckley är en bättre fighter än Kalasan. Liksom, ja. Det borde vara tvärtom nästan. Det är exakt det jag menar. Liksom, ja, den matchen ska han vinna. Baserat på knocken mot Buckley.
Ja,
ja det är det som gör den jättekonstig. Alltså, för samtidigt, jag tycker man har sett mer bra av De Chirico än vad man har av Kopilov. Kanske så baseras på det man har sett, så ja, jag lutar åt De Chirico.
Det är svårt också, för Kopilov är ju som sagt obesegrad innan det då, verkligen poängtera, men han kom till UFC med ett cleant record, det var 8-0. Nu är det 8-2 på sina två matcher. Han debuterade i november 2019 och har fightats en match per år. Det är inte heller jättemycket. Alltså den här killen debuterade som proffs 2016, gick tre matcher, gick även tre matcher 2017, gick två matcher 2018, för att sen helt plötsligt börja gå en match per år. Det är ju väldigt underligt. 31.
Och var det inte så att Buckley senast slog Duraev? Så att det blev en hel liten snurra på alla de här som har mött varandra, och så det är helt olika resultat.
Exakt, och Buckley fightas på det här kortet också.
Ja, det är roligt. Fan alltså.
Ja. Jag vet inte, jag är kluven. Jag är kluven. Mitt hjärta säger De Chirico bara för att jag träffade honom. Jag tyckte han var väldigt trevlig också när vi började prata. Men som sagt, någon av dem kommer att ryka.
Oh ja, 100%.
Så det är väl där vi kan avrunda i alla fall den tanken. John McDessie får möta Nasrat Haqparast. John The Bull McDessie, det känns ju som att han har varit i UFC en evighet. Han har dock inte gått så mycket matcher som jag trodde.
Men jag tänkte precis, vilken gammal goding.
Ja, precis. 37 år gammal, så han är ju gammal i alla fall om man ser ur fighting-perspektiv. 18 vinster, 9 via knock, 9 domslut. Han har förlorat 7 matcher, 2 via knock och en submission och 4 domslut. Vann senast mot Ignacio Bayamondes, och det var förra året. Innan det förlorade han mot Rinaldo. Innan det hade han radat upp 3 stycken vinster. Sjukt, han fightas en match per år. Bokstavligen, verkligen, ja... 2016 gick han 2 matcher, 2015 gick han fler. Men sen dess har han gått väldigt ofrekvent, får man väl säga då. Nasrat Haqparast, Young Gun, 10 år yngre, 13 vinster, 9 knock, 4 stycken domslutsvinster, förlorat 5 matcher, 1 via knock och en submission vinst och 3 domslut som inte har gått hans väg. 2 förluster på rad just nu. Dan Hooker, domslut, och Bobby Green, domslut. Innan det hade han vunnit 2 matcher, och innan den så var det en torsk mot Drew Dober. Alltså jag vet inte, jag tycker väl att Haqparast bör vinna den här matchen med tanke på McDessies ålder. Fightas inte lika mycket, men inte säker alls, om jag ska vara ärlig.
Ja, faktiskt, för att jag tänker, fan, han slog igen Bahamondes som var en ung kille på väg upp som såg väldigt farlig ut. Men då var det typ veterankunskaperna nästan som gav McDessie segern. McDessie har också tränat med TriStar och GSP och alla dem, så han har ju väldigt, väldigt, väldigt bra, alltså, kunskap och erfarenhet, meriter på det sättet. Ja, alltså, det är liksom, Haqparast borde väl vinna, men jag känner mig så osäker i det, för att han, jag skulle säga att han inte har det högsta fight IQ:et. Och det är också det kan vara ett resultat av att han är en ung fighter som kanske kommer in i UFC lite för tidigt. Och det har ju visat sig när han har mött liksom lite mer rutinerade strikers som Dan Hooker och som Bobby Green. Och jag skulle väl egentligen sätta McDessie i samma stuk, att inte elit, men rutinerade, väletablerade strikers som kan sitta på fötterna. Jag tycker egentligen det som talar mest för Hakparas, det är ungdomen. Jag tycker strikingmässigt, tekniskt sett, man kan säga definitivt mycket renare striker. Men jag tror att det krävs mycket mer för att sänka Hakparas än vad det gör att sänka McDessy. Så jag kommer nog säga Hakparas, men inte nödvändigtvis för att han är den fighter som har bättre teknik eller som är mer allsidig, men bara för att han skulle kunna storma McDessy och helt enkelt överväldiga honom.
Ja.
Det är nog det jag ser.
Ja. Jag är kluven, jag får se den utspela sig. Jag började precis titta på William Gomez här, för det är ju då han som är matchen innan. Han har gått 3 matcher till efter Harila-matchen som var i juni förra året. Det är sjukt, den här killen har hållit sig väldigt aktiv. Han fightades i något som heter HMMA 2. Där vann han via giljotin i rond 1. Han fightades i UE Warriors, vann via slag i rond 1. Fightade senare i Ares FC 7, vinner där via slag i den tredje ronden. Jag förstår varför de har signat den här killen. Han har 10 vinster, 6 via knock, 1 sub, 3 domslutsvinster, 2 förluster, 1 via sub och 1 domslut. Han möter Jarno Erens från Holland som har 13 vinster, 3 knock, 5 sub, 5 domslut. Har en OA gjorde så han 3 förluster, 1 via sub och 2 domslutsförluster, eller precis, 2 via domslut. Han kliver in med en förlust och en vinst i ryggen. Intressant signing. Det här känns ju verkligen som en
bra, spännande sådär typ nya europeer på gång match. Sen måste jag erkänna att jag har inte alls särskilt bra koll på Jan och Erens, mest för att denna vecka var för upptagen för mig, och igår som vanligtvis är min sådär förberedda för nästa vecka dag, så var jag alldeles för utslagen efter att ha ravat dubbelt så länge som jag sovit. Så ja, då får jag mest förlita mig på Gomis, vilket är att han är ganska effektiv.
Ja, alltså när jag tittar bara på rent, bara titta snabbt så här, så känns det ju som att det här är ju en match som Gomis ska vinna utan problem.
Ja, för att vi har ju sett att han kan vara extremt bra defensivt. Och sen så han visat, jag hade koll på hans 2 matcher efter Harila, men jag visste inte att det till och med var 3 nu.
Han kliver in med 8 vinster i ryggen.
Och det är...
och den senaste som vann mot honom är Morgan Charrière. Han är tidigare mästare.
Det har ju åldrats väldigt bra, den där förlusten.
Ja.
Ja, det är svårt att gå emot Gomis, alltså Gomis medvind i så fall på det sättet. Alltså, han var ju otroligt bra defensivt mot Harila, och sen så har han varit väldigt bra offensivt efter det.
Jag måste bara tillägga det här, förlåt, men den andra killen som han har torskat mot, Saldin Parnase, han har 16 vinster och en endaste förlust.
Jesus, varför inte den killen i UFC?
Det undrar jag också, och han är också från Frankrike. Men han har bara 3 vinster i ryggen. Han åkte på sin första förlust och det var en knock. Men annars killen var obesegrad, fightas i jag tror att han är signad under förmodligen ett rätt bra kontrakt på KSV, för han har fightats endast i KSV sedan 2017.
Det förklarar saken. Ja. Då ger de nog mer pengar vid UFC just nu, det kan jag tänka mig. Ja, alltså med det sagt också, ja, då känner jag mig hyfsat säker på Gomis. Ja.
Så jag tror att Gomis är nog en kille man inte riktigt ska underskatta.
Även om han hade en ganska tråkig vinst mot Harila, så var det en rättvis vinst. Det var en smart vinst. Så ja, man kan inte ta det ifrån honom.
Nej, inte alls.
Och det är ju bra för Harila också om det går bra för Gomis.
Ja, men verkligen, det är ju så. Matchen som öppnar upp kortet, det är ju en av dina favoriter, Charles Jourdain mot Nathaniel Wood. Jag drar stats här lite snabbt, sen får du hypa Jourdain. Air Jourdain måste vi tillägga också. 13 vinster, 8 och 4 sub, 1 domslutsförlust. Han har 1 ogjord, han har 5 förluster, bara förlorat 1 via sub. Resten kommer via domslut, och det domslutet är då mot Shane Burgos. Det var i juli i år, han är redan tillbaka. I en match också som, hade han vridit upp det där tempot lite tidigare så hade han stått som segrare. Vi har Nathaniel Wood då, The Prospect, som har 18 vinster, 5 knock, 5 sub, 4 matcher via domslut. Han har 5 förluster, 4 knock, 2 sub, eller förlåt, 2 knock, 2 sub och 1 domslutsförlust. Och han har just nu gjort varannan vinst, varannan förlust sen John Dodson, och kliver nu då in med vinst i ryggen mot Charles Brosa.
Detta är kanske förutom komma in event enligt mig den bästa matchen på kortet. För att det är verkligen två riktigt spännande talanger i flyg, eller fjädervikt. Fjädervikt är en division som topp tre bästa divisioner i UFC skulle jag säga. De är två nästan lite olika sidor av Atlanten, jag vill på att säga, vilket stämmer, men jag menar av samma mynt. Alltså två unga talanger på varsitt håll som har haft mycket hype. Och som kanske har haft mycket ojämnare resultat än vad de och andra trodde att de skulle ha i UFC. Wood, jag skulle säga att han är väldigt bra på liksom det fundamentala i MMA på något sätt. Han är lite mindre spexiga än vad Jordan är. Jordan, ni som har lyssnat på MMA på den vet att han är typ en av mina topp fem killar som jag är jättehypad för och som jag kan snacka om hur länge som helst. Och jag tyckte han visade varför mot Burgos. Han hade, vinsten fanns där. Han hade så kunnat vinna den matchen. Men kändes som att han inte trodde nog på sig själv. Eller typ helt enkelt inte riktigt kom igång. Och jag tror och hoppas att han har lärt sig från det. Att liksom, dude, lita på dina händer. Det defensiva kan du fixa, liksom slipa lite på. Det är inte där du kanske behöver vara. Men det är bra nog, speciellt för mot en fighter som Wood som... Jag tycker det är ganska bra överallt, men som inte är lysande riktigt någonstans. Bra stabil striking, bra stabil brottning, grappling. Hyfsat bra submissions ändå, det får man ge han. Men jag kan se att han har svårt att etablera sig stående mot en fighter som är så explosiv och lite mer okonventionell. Som Jordan är. Och jag tror att om Jordan tar en tidig ledning så blir det väldigt, väldigt svårt för Wood att ta sig in i matchen. Däremot säger att Wood får en tidig nedtagning och vinner första runden tydligt. Jag kan ändå se Jordan ta sig in lite senare i matchen som han gjorde mot Burgos. Så jag... Vilken skräll jag tippar Jordan som jag aldrig gör innan. Men jag tycker genuint att han är den fighten som har fler hot. Och... Jag ser lite av ett högre tak på något sätt. Jag tycker han är fortfarande en oslipad diamant på väldigt, väldigt många sätt. Och det är en snabb återvändo, men jag gillar faktiskt det. För att jag tolkar det som att han ser, fan, jag hade vinst mot Burgos. Fick inte det. Jag behövde bara de här små justeringarna. Jag kommer ta ut min frustration på Wood. Det är lite så jag väljer att tolka det. Och jag tror han vinner ett domslut. Kanske där han förlorar en av tre ronder. Men jag tror ändå han lyckas vara vass nog på fötterna att, och speciellt med sin reach också, vilket jag tror kan ge Wood lite problem. Jag tycker Wood har en tendens att fightas lite lågt med sin kropp. Och jag tror det kan vara helt fel mot en lång fighter som Jordan.
Jag är övertygad om att Nathaniel Wood vinner det här. Jag tycker att han har verkligen lyfts under en lång... Nej, jag tror inte.
jag hade Tucker Carlson facet.
Nej, men så här. Nathaniel Wood för mig, det är en kille som... Det har varit så mycket hype runt honom. Jag har kommenterat många av hans matcher, alla hans matcher tror jag till och med, i Cage Warriors. Men jag var aldrig övertygad. Någonting gjorde att jag blev aldrig övertygad. Och det är några matcher som han har vunnit, men där han har varit riktigt illa ute. Och så här, man kan vara det en gång, men jag vill minnas att det är typ så två gånger där han var extremt illa ute.
Typ mot Luca Eovine så var alltså, han var ett slag ifrån att bli sänkt.
Och det där gjorde att jag blev nog aldrig riktigt helt såld på honom. Så jag var inte övertygad om att hans UFC-resa skulle bli långvarig, får vi säga. Jag tänkte bara, det finns en chans att den här killen kommer åka ut ganska snabbt. Men jag måste ge det till honom. För att han har gjort väldigt bra ifrån sig i början. Han radade upp tre stycken vinster på rad. Han vann alla via submission. Johnny Eduardo, Andrew Ewell, José Albert Quiñones. Men sen började vi se när han klev upp, John Dodson. Då kan på sin första förlust och han blir avslutad. Han möter John Castaneda, förlorar mot honom. Möter Casey Kenny. Nej, förlåt, John Castaneda, han vann mot honom. Möter Casey Kenny, torskar. Nu vann han senast mot Charles Rosa. Då tycker jag nog ändå att den här matchen mot Charles Rosa, så tycker jag nog att vi har sett kanske den bästa Nathaniel Wood så här långt i UFC. Han gjorde bra ifrån sig. Han kändes väldigt trygg i matchen. Det var som att han visste att han hade vunnit i vissa instanser och självförtroendet byggde på honom på ett sätt. Men sen är det där. Jag är verkligen på det där hype-tåget med Charles Jordan. Och när jag tittade på hans ålder och såg att han är bara 26, han fyller 27 november.
Yeah.
Killen är ung. Nathaniel Wood, fortfarande ung. Men han är 29 bast. Okej, okay, han är jättenyligen fylld. Han fyllde nu den här månaden, fyllde han 29. Men jag tror att Charles Jourdain med den förmågan han sitter på idag, han har inte gått in i sitt prime än. Jag tror att han fortfarande har en bra bit att gå för att komma dit också. Jag tror att den här killen kanske är tre år ifrån sitt prime typ. Men alltså jag tror att Nathaniel Wood förmodligen är antagligen mitt i sitt prime, alternativt kanske lite till och med på väg ur sitt prime. Återstår att se, men jag vet inte, när man ser allt Jourdain skickar och när man tittar på hans matcher och bara hur nära han var mot Burgos, och det är verkligen det här, hade han bara valt att göra det han gjorde i rond 3, i rond 2, matchen hade varit hans. Nu gjorde han inte det, och det gjorde att han förlorade, men det tror jag också att han vet, att se om den matchen och titta på den, bara, möter jag Burgos igen, jag vinner, gör jag det här mycket tidigare, han kommer få problem. Och det tror jag han vet, och jag tror därför han också vill in och går den här matchen nu så pass tätt in på liksom. Så ja, jag vet inte, det är svårt för mig att säga att jag tror på Nathaniel Wood, för att jag gör inte det helt enkelt. Nej, men Jourdain är också en, i min mening, jag blir mer hype när Jourdain står på kortet, då reagerar jag. När Nathaniel Wood står på kortet så blir det lite så här, ja men okej, vi får se nu vad har hänt under de senaste campsen, hur mycket har han utvecklat, vad har han gjort, hur har han slipat. Men i min bok så har det varit för mycket hype på Nathaniel Wood, och jag tycker inte att han har lyft upp till det. Hypet har kommit från England. De kommer hypa sina fighters, jag fattar det. Men för mig har det nog varit en hype som jag aldrig riktigt har förstått. Jag tycker inte att han har varit där de har sagt att han har varit. Just för att han har hamnat i så många oroväckande moment i sina matcher. Och är man då den här talangfulla personen, då ska man inte vara där. Om vi då gör en referens så här, chamsat, sjukt mycket hype, men han visade också varför han var hypad. Han klev in och visade varför han var hypad. Det är inte som att Khamzat gick 4 matcher i UFC och 3 av dem var så här, åh, alltså du vet, han hade kunnat torska typ de här 3 matcherna. Nej, det finns vissa som tycker då att han torskar mot Gilbert Burns, okej. Men de andra matcherna, han har kört över folk. Då istället snacket, ja, men du vet, det är taxichaufförer, det är cans, då blir det det snacket. Men det är nog ingen som har sagt så om en enda Nathaniel Wood-motståndare som han har vunnit mot, typ, ja, men du vet, det är ett can. Men börjar man rabbla namnen där, så är det inte jättemånga namn man känner igen heller. Så det är svårt för mig. Jag som sagt, mycket hype runt Nathaniel Wood under de åren jag har kommenterat och sett honom. Men Charles Jourdain måste jag nog ändå säga, det är nog en kille som behöver mer hype.
Ja, yeah, verkligen. Jag säga.
Han behöver mer hype. Den här killen är full av mycket mer potential än vad folk har förstått. Men ni som följer MMA-podden med oss, ni vet att hype is real när det gäller Charles Jourdain. Och sen kanske vi får äta upp de här orden i nästa
avsnitt. Kolla Nathaniel Wood! Nathaniel Wood är back! Wow! Submission första ronden!
Nej, grym match. Ja. Även här, väldigt, väldigt, väldigt bra match. Är det någon mer match? Vi bör ju i och för sig gå igenom Nasruddin Imavov och Joaquin Buckley. Jag skulle precis fråga om det var någon mer match som du var nyfiken på.
Det är den i så fall.
Ja, jag skulle säga det med. Imavov, 11 vinster, 5 knock, 4 sub, 2 domslut som har gått hans väg, 3 förluster, 1 sub och 2 stycken domslut. Han förlorat en match i UFC, det mot Phil Haas, majority decision, som inte gick hans väg. Alltså, Imavov är sjukt bra i min mening. Också superung. Snubben är 27 år gammal. Jag tror inte ens han har klivit in i sin prime heller.
Nej, jag tror inte heller det.
Möter Buckley som är 1 år äldre. 15 vinster, 11 knock, 4 domslut, 4 förluster, 3 knock och på en förlust via domslut. Har just nu 3 stycken vinster i ryggen medan Imavov har 2. Alltså så här. Buckley 1. Man ska aldrig underskatta den killen. Han är definitionen av att ha MMAS i sin rockarm. För de avsluten han har dragit fram mot vissa personer är bara helt galet. Jag tänker självklart det ni redan sitter och säger. Du tänker på Impa Kasangerna, eller hur? Ja, det gör jag. Ett av de sjukaste avsluten jag har sett. Men sen också sättet han verkligen bara mobbade ut Albert Drajev, alltså det är Dr. Stoppage i rondvilan, så här, du går inte in igen, it's over, du får inte fortsätta.
Han stylade på honom. Ja. Alltså, det var typ storebror läxar upp lillebror typ av match, vilket jag inte trodde det skulle vara på förhand. Nej.
Så jag vet inte, det här är en match här. Jag tror att Nasruddin Imamov är en bättre, liksom en komplettare fighter, men fortfarande Shaquem Buckley, den där snubben, har man den mängden av SC-rockarmen som han har, det är ju ingen enkel match. Jag tror att i dagsläget så tror inte jag att Shaquem Buckley egentligen är en superlätt match. Han har torskat mot Kevin Holland, han har torskat mot Dikiriko, men sen gör vi då MMA-matte så ser vi att han vann också ett delat omslut mot Abdulrazak Alassan som Dikiriko blev brutalt släckt av endast 17 sekunder in i det mötet. Men jag vet inte, alltså Buckley blir bättre. Det blir bättre.
Han visade verkligen senast att han har blivit en mycket, mycket, mycket bättre fighter. Och innan matchen mot Durajev så hade jag varit, men hallå, det är spel mot ett mål i Imavov. Men alltså ett aktivitet också på Buckleys sida. Han har verkligen hållit sig aktiv. Det bästa sättet att liksom bli en bättre fighter är att faktiskt utöva de nya grejerna du lär dig på ett sätt som...
7 matcher i UFC.
Det är ändå bra.
Debuterade. Nu är det inte bara att jag säger 7 matcher i UFC sen. Ja, men han debuterade 2016. Nej, nej, nej. 8 augusti 2020. Det är 7 matcher på 2 år.
Det är Kevin Holland-nivå av aktivitet. Ja. Alltså, och jag tycker det för det mesta lönar sig för de fightersarna som håller sig så pass aktiv så vidare de kan lära sig från sina förluster.
2 matcher i år redan. Det här är 3:e matchen i år.
Alltså, shit. Och sen på Imavovs å andra sidan ganska inaktiv i jämförelse.
Ja, då drar vi ju den direkt då bara för det. Han debuterade oktober 2020. Han har gått 4 matcher sedan dess. En match totalt under 2020. Inte bara i UFC utan totalt en match.
Det är så Buckley nästan dubbelt så mycket erfarenhet sedan de båda två debuterade i UFC. Och UFC-erfarenhet är guld värt.
Han var effektiv under 2021, det får vi igen. Det var februari, det var juli och det var november. Men nu har det gått lång tid. Vi kliver in i september här nu. Så det har varit väldigt inaktivt. Men han blev av med en match. Han skulle möta
Kelvin Gastelum.
Men det är ju galet. 7 matcher på 2 år.
Det är imponerande.
Ja. I UFC också.
Jag tror också att se den utvecklingen som han har gjort på de 2 åren.
Sjukt.
Jag är som det att jag vill säga Imavov för att han har visat en väldigt, väldigt bra grund och han har varit lite mer konsekvent skulle jag säga. Medan Buckley varit lite mer upp och ner. Men jag blev verkligen inte förvånad om Buckley skräller med någon galen jävla knockout. Det blev jag verkligen inte. Jag ser detta typ som en 60-40 match. Liksom 60 till Imavov och 40 till Buckley. Och då de där 40 är liksom live dog. Jag vet inte vad oddsen är, men alltså satsa en liten slant på Buckley för han är nog underdog, men han är en underdog som definitivt kan vinna.
Ja, för att det som är så här. När jag tittar på de här 2, då vill jag ändå säga att i mina ögon, Imavov är en mycket komplettare MMA-fighter.
Mm.
Men Buckley, återigen, de där S-en i rockarmen som han sitter på, det kan knäcka vilken komplett fighter som helst. För att du skickar något som är så otroligt oväntat, oortodox oväntat. Och det sitter. Och sen är det, alltså, de här 7 matcherna på 2 åren, han har utvecklats jättemycket. Alltså jag tror att han kom in och så torskade mot Kevin Holland och Kevin Holland pratar med han och du vet, gör allting, bara latchar med liksom. Kevin Holland har nu för övrigt bytt viktklass, han är inte ens kvar, men sen allt han har gjort efter det, trots den här knocken mot Dikiriko, så är jag ändå så här, alltså jag tror fortfarande att folk lite underskattar Shaquem Buckley. Jag tror fortfarande att folk inte är helt övertygade över honom, men den här snubben är farlig och han är kill or be killed, tror jag, där inne. Det är hans stil och det gör att han också vinner många matcher. Så jag vill säga Imavov, men jag blir lite kluven ändå när det är Buckley. Alltså, för den snubben är, han har varit i underdog många gånger. Och senaste matchen tycker jag bara var mot Durajev. Alltså, bro, han ägde honom. Ja. Sjuk prestation.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det kommer att bli en bra gala. Den här går ju positiv tid för oss eftersom att det är i Paris. Nu vet jag inte exakt när den börjar, men vi kommer i alla fall kunna se den till en rimlig tid. Så jag vill återigen påminna MMA-podden YouTube. Lägg en prenumeration där. Just nu pumpas det ut en massa content och jag kommer att köra en live-chatt med direktreaktioner på det vi fick se i Paris. Och så fort Bruce Buffer har gått in och sagt där den här har vunnit huvudmatchen, och så låtsas vi att det då blir kanske Cyril Gane, för det är det vi ändå tror. Eller världen är chockad, Taito Iwasa dricker Chewy, snälla kom ner så vi kan hylla dig här som segrare. Då går jag live på YouTube och då är det bara att haka på, så kan vi tillsammans snacka ner det som vi har sett. Ja, fan grymt att få ha dig här.
Ja, alltid ett nöje.
Ja, blev långa avsnitt här igen. Och om ni missade då avsnittet innan, så gick vi igenom FCR där vi har pratat om det. Så kommer vi vara tillbaka i vanlig ordning nästa vecka igen. Ni kan jättegärna stötta den här podden på Patreon. Då signar man upp sig för månadsprenumeration och stöttar podden så. Men det finns en Swish nu som jag har skaffat, för att ni är väldigt många som har bett om det. Och ni hittar allt sånt i bion, så det är bara att kolla in det där. Och jag vill verkligen tacka alla Patreons som stöttar podden. Jag har fått några av er som har skrivit till mig som vill ha lite Patreon-exklusivt content. Så jag ber er alla nu som är Patreons att bara skriv till mig, så ska jag se till att syra upp någonting som kommer att vara 100% exklusivt till er som är Patreons. Men jag kommer att göra det med er hjälp, så hjälp mig lite här för att skapa schysst content. Sist men inte minst, Martinez, var hittar man alla grejer med dig?
Så följ alla mina jobbgrejer på @VendelMartinez, mitt jobbkonto, där ni kan följa min resa till Finland i helgen. Där ska jag kommentera Cage. Lite av det kan ni också hitta på Maximum Sports. Och privata grejer som memes och Diego hittar ni på @VMSeb. Och sen slutligen min podd Vad är dealen hittar ni på Vad är dealen. Och där har vi det.
Där har ni allting för den här gången. Så då får vi helt enkelt säga, vill ni stötta podden på ytterligare ett sätt, skicka ett sms till en polare som älskar MMA och säg så här: bro, yeah, lyssna in det här, för det här är galaxens bästa.
Helt rätt.
Presenting the reigning, defending,